Vågar du hoppa ur din egen bubbla?
Det okända är för oss människor oftast instinktivt lite eller ja, ganska mycket ibland läskigt. Någon som inte gör som jag, inte tycker som jag, det kan vara enklast och lättast i stunden att bara förkasta det. Men världen är full av människor som har olika synsätt och åsikter om saker och ting. Och ja, tittar vi oss runt i världen, då ser vi att vår oförmåga att hantera att vi är och tycker olika, det kan leda till allt ifrån krig till mobbning, men också bara missförstånd.
Mm, så är det. Och vi vet också från forskning att när vi kan se varandras olika perspektiv, så blir vi också bättre tillsammans på jobbet. Men vad lätt det är att vi fastnar i våra egna bubblor. Våra åsiktsbubblor och våra tankebubblor, i vårt umgänge, vårt synsätt. Och att vi inte utmanas eller till och med undviker att utmana oss själva och förstå hur man faktiskt kan se på saker och ting på ett annat sätt.
Man kan, och ja, vågar jag påstå, jag tror vi håller med här, man behöver ta sig ur den där bubblan. Bubbelhoppa helt enkelt. Och vad det är, varför det är viktigt, hur man kan göra, det ska vi prata om idag. Samtalet har vi i Health for Wealth, där vi i snart 8 år har poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
Mm. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och så trygga ledare som har tid att leda.
Och i podden tar vi ett helhetsgrepp med det här med hälsan på jobbet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxigroup.
Och Boel Stier som jobbar med kommunikation och marknadsföring. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, för dig som jobbar med HR och alla slags medarbetare såklart.
Ja, det här begreppet som vi pratade om i inledningen, bubbelhoppa, det kommer ursprungligen från Max Hawkins som är en ingenjör på Google. Och det handlar om att identifiera vilka ja, så kallade bubblor vi befinner oss i och sen se till att vi faktiskt kan ta oss ur dem på besök så att säga. Och en bubbla kan vara någonting vi skapar mentalt. Att vi kanske kategoriserar att vissa är si eller så. Det kan handla om politiska åsikter, religion, ursprung, sexuell läggning. Ja, att ha en generell åsikt om de som gillar punkrock, att de är på ett visst sätt och har tatueringar. Alltså det finns på gott och ont inga gränser för det här. Men vad tänker du på för bubblor, Boel? Är du i någon bubbla just nu?
Ja, jag tror att jag är i en massa bubblor. Jag tror att det är antagligen så vi människor funkar. Och det här känner jag är ett brännande ämne för att, jag menar, om jag tänker efter så är jag väl en av dem som ofta tänker att tänk om de där andra kunde ta sig ur sin bubbla någon gång. Och så inser man när man tänker efter att oj då, jag är väl också i någon bubbla. Fast jag har ju rätt. Alltså det där är jättesvårt. Och allra svårast tänker jag är ju när det kommer nära värderingar som är väldigt viktiga för mig som demokrati och så. Vi får snacka vidare om det här. Men jag behöver hjälp att ta mig ur min egen bubbla. Hur känner du, Ann-Sofie?
Jag copy-pastar på dig. Jag blir ju medveten och blir då medveten om att jag säkert är i en bubbla jag inte ens vet om. Och det är jättejobbigt att ta mig ur den. Och det känns väldigt bra att vi inte ska prata om det bara du och jag idag. Utan vi har med oss en expert på ämnet som själv har bubbelhoppat massor vad vi förstår. Men också hjälpt tusentals andra att göra det. Så vi välkomnar Emma Stenström som är docent på Handelshögskolan. Och forskare och undervisare i kulturellt företagande och ledarskap. Välkommen Emma!
Tack så mycket! Kul att vara här!
Roligt att ha dig här!
Jätteroligt! Hur kom du in på det här med bubbelhoppandet från början?
Ja, men från början tror jag, det vet jag inte riktigt, men jag tror att det kommer från min egen bakgrund som är rätt dubbel i sig. Där jag både kommer från en familj där det var kultur och konst och humaniora som tog i centrum. Och då var det ett rätt stort hopp att hoppa på Handelshögskolan. Visserligen akademiska miljöer, bägge delarna, men ändå så här stora skillnader i värderingar och sätt att vara och livsstil. Och Jag höll väldigt, väldigt länge, jag gör ju faktiskt fortfarande på att hoppa just mellan konst, kultur och mer näringsliv, ekonomi, arbetsliv. Jag har till exempel under ett antal år varit professor, gästprofessor vid Konstfack i Stockholm och undervisat på alla facken där, både fri konst och design och hantverk i olika former och Handelshögskolan i ekonomi. Så att därifrån tror jag att det börjar, och jag älskar ju de här interdisciplinära sammanhangen där man går mellan discipliner, man ser saker från olika perspektiv. Jag har alltid tyckt att det är roligt, tycker att det är som allra roligast när studenterna, jag får ta med studenter från olika discipliner. Jag har också haft förmånen att undervisa rätt mycket i sådana sammanhang där de har kommit från olika utbildningar. Och så har vi angripit praktiska problem, och det har jag alltid tyckt varit det liksom höjdpunkten. Ger så otroligt mycket. Så att därifrån kommer bubbelhoppandet. Sen har jag satt det lite mer i system på senare år.
Ja, men vad intressant att höra. Jag kan tänka mig att om man bor i den här konstvärlden, och nu kör jag lite schabloner då, bara för sakens skull, att man hänger på Söder, man kanske har gått på Södra Latin, och så tänker man att de här handelsmänniskorna, herregud, de bara tänker på pengar, vilken värld blir det om, vi, liksom, om det bara skulle finnas sådana som dem. Och så handelsgänget, då, de här konstgänget, det tärande delen av samhället, de som bara ska ha pengar hela tiden, men vad gör de? Är det lite sådana bubblor du spräcker?
Ja, men absolut. Och sen kan det väl gå lite djupare bortom de där schablonerna. Jag har ju till exempel, som ett konkret exempel, jobbat mycket med cirkus, nycirkus. Jag har jobbat mycket tillsammans med cirkusirkör under många, många år. Och med också med Stockholms konstnärliga högskola. Då har vi haft kurser så här, gemensamt för cirkusartister och blivande chefer. Handelshögskolan. Och då har de fått gå tillsammans, och så har vi alltid jobbat med en dubbel fakultet, så det har alltid varit någon från cirkusen och någon från oss på Handelshögskolan. Så att då har vi angripit varenda ämne egentligen, så här, alltså, vart vill man i livet, vad styrs man av, och så här, klassiskt har varit så här, ja, är det viktigast att följa normerna, vi ska starta ett nytt sätt, vi ska starta ett företag, starta ett entreprenörskap. Ska vi utgå från vad vi vill göra, eller ska vi utgå från vad det finns ett gap på marknaden? Vad händer om vi försöker göra bägge delarna? Så att det har alltid handlat om att liksom inte bara handla i, de startar ofta i schablonerna, faktiskt liknande fördomar som du just beskrev. Men när man jobbar tillsammans under en längre tid så kommer man ju bortom dem. Man hittar ju alltid gemensamheter, man hittar alltid det mänskliga, men också skillnader som berikar. För det är liksom bägge de bitarna, att både hitta det gemensamma, men också skillnader som berikar. Mm. Det är liksom det som är min livsmission, tror jag. Jag har hållit på med det här i, men det är ju liksom 40 år nu. Ja, det är så lång tid.
Men vad häftigt, och då kan man säga så här att tiden har gått, har jobbat i din favör, kan man säga, fast egentligen är en negativ utveckling, för det är ju den digitala utvecklingen som har gjort att vi allt mer befinner oss i vår egen ekokammare, där vi bara hör åsikter och tankar som liknar våra egna, och så ja, den här polariseringen som det pratas väldigt mycket om nu, och som hotar väldigt mycket i vår värld. Så det du har testat har ju då blivit väldigt aktuellt och någonting som väldigt många, även jag, då vill lära mig mer om. Vad konkret kan du ge för råd om, ja men säg så här, jag tänker ju då ofta som jag beskrev i inledningen att ja men det är de andra som ska ändra sig, och så förstår jag att det kanske inte är så, men jag vill ju samtidigt inte, jag vill ju inte liksom tafsa på mina värderingar. Säg att någon inte har samma syn på demokrati som jag. Som kanske inte tycker att demokrati är särskilt bra alls. Jag är ju inte beredd att ge den personen rätt. Men liksom, hur kan jag göra då, tycker du?
Ja, men för det första så tycker jag att det är inget som säger att du ska ändra dina värderingar. Det handlar ju aldrig bubbelhoppandet om. Utan det handlar ju om att försöka förstå och göra sig förstådd. Inte om att förändra varken sig själv eller någon annan. Självklart kan det hända att man ändrar inställning. Men det är inte det som är syftet, utan syftet är verkligen förståelse. Så att, sen tycker jag så här, när det kommer, tar vi en sån fråga som demokrati. Jag tycker också att det finns en viktig aspekt, och det är att komma ihåg att det finns också gränser. Jag är jättenoga, jag har jobbat väldigt mycket med studenter när det kommer till det här. Och då har jag alltid varit väldigt noga med att poängtera, du måste också själv sätta dina gränser. Det kanske är så att du faktiskt inte vill förstå alla, inte vill prata med alla. Det är också okej. Det är okej att sätta gränser. Alltså det, ja men typexemplet, igen, jag försöker vara konkret. Jag hamnade i ett samtal, jag har bott på lite olika platser i Stockholm de senaste åren, både i ett utsatt område och just på Södermalm. Och det har ju i sig varit en väldigt intressant resa att jämföra att bo i de här olika miljöerna. Och jag hamnade på ett sådant samtal, inte så länge sedan, om just demokrati, där det var ett antal personer som verkligen inte tyckte att demokrati var så viktigt. I det fallet så kände jag mig, då kunde jag se att nyfikenheten ändå växte inom mig. Vad var det som gjorde? Vad är det som gör? Vad är det, vad vill de, lägger de i det? Då växer nyfikenheten, och då såklart att jag vill ha ett samtal. Kommer det en nazist? Nej, det är faktiskt inte säkert att jag vill prata med den personen.
Nej.
Där kan jag dra en gräns.
Just det, ja men jag fattar. Och självklart är det väl så att vi kommer ju, hur många är vi på jorden nu? Är vi 7 miljarder eller något sånt där?
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det kommer ju aldrig vara så att vi alla tycker samma sak, och det kanske är tur det.
Yes.
Så att någonstans behöver vi ju träna på det här, hur, för jag tänker att när vi förstår varandra, även om någon vill något helt annat än jag, även om jag skulle få tillfälle att prata med Putin liksom, så kanske den förståelsen skulle då, om jag är minister i Europa någonstans till exempel, så kanske det ändå skulle lära mig något som hjälpte mig att göra något bra för Ukraina. Är det så du tänker?
Ja. Absolut. Det brukar ju inte riktigt, det brukar inte bli så många bubbelhopp till just Putin och så.
Men vi kan ta ner det på en lite mer konkret nivå. Jag tänker, vi poddar ju om jobbet, och jag menar, på jobbet finns det väl en massa bubblor. Och, har du några bra exempel på jobbbubblor?
Det kan ju vara olika avdelningar, det kan vara olika professioner. Det kan vara olika geografiska, det kan vara, det finns ju en massa olika. Jag kan ju se i min egen organisation att vi tenderar verkligen att liksom, hänga med dem som har kanske likartad så här, vetenskapssyn, och som är kanske också fakultet och lärare och inte studenter eller administration. Sådana bubblor finns det hela tiden. Där tycker jag, jobbet tycker jag är ett utmärkt ställe verkligen att träna på det här. Och där det verkligen kan ge någonting att försöka förstå, att jobba ihop. Ibland tänker jag så här, på det enklaste nivån, då handlar det kanske mer om att träna de förmågor som man har nytta av när man bubblhoppar. Det kan man ha nytta av även när man är med likasinnade, de där förmågorna att konversera, att vara nyfiken, att föra samtal. konstruktiva samtal och verkligen liksom försöka sätta sig in i varandras perspektiv. Det har man ju nytta av överallt, jämt. Det kan vara en grundläggande nivå som man kan ha nytta av. Men sen kan man ju verkligen också försöka, det låter ju så otroligt banalt, men bara, jag bubbelhoppade just faktiskt med en student här nyligen. Och vi pratade om betygssättning. Det låter ju så otroligt enkelt. Och ändå så tänker jag så sällan som vi som lärare faktiskt försöker ta studentens perspektiv på hur de ser på våra liksom processer och hur vi tänker, hur vi ger feedback och så vidare. Alldeles för sällan. Och tvärtom, den här studenten hade ju aldrig någonsin hört lärarens lite djupare perspektiv på det. Så att bara en sånt samtal kring någonting som verkligen var gemensamt för oss. Vi lärare sätter betyg, studenterna får betyg, det är en väldigt viktig del av deras utbildning. Mm. Och ändå sätter vi oss inte alltid ner och förstår varandras meningsskapande runt de här processerna.
Nej, men det är ju ett jättebra exempel, för jag tänker om man blir missnöjd med ett betyg och upplever att det är orättvist, jag kanske låg och vägde mellan två betyg, jag kanske haft diskussioner med dig som lärare där jag har uppfattat som att du säger att jag ligger nära att komma upp, och så landar det där betyget och så gjorde jag inte det, och så pratade jag med mina studentkompisar och någon annan blev minsann uppknuffad, och så tänker jag att men hon har väl inte gjort mer än jag. Och så blir det ett snack om att Emma, hon är slarvig eller hon favoriserar. Men då om jag ställer frågan till dig, som du menar, då händer något annat.
Ja, fast jag tänker, absolut. Och så tänker jag att det kanske är ännu viktigare att vi inte pratar om det där konkreta betyget, för det gör vi ju hela tiden. Och det blir ju alltid, det är en helt annan podd som jag kan ha synpunkter på. Men... men jag tycker viktigare är liksom att vi pratar inte om att jag ska sätta betyg på den här studenten, eller om vi pratar inte om studentens betyg, för det gör vi ju förstås hela tiden, utan vi pratar mycket mycket mer om vad betyg mer allmänt, mer generellt betyder för oss, hur vi som lärare tänker, inte kring specifika betyg utan kring betyg när det kommer till allmänt, hur tänker vi kring betyg och hur tänker studenter kring betyg? Att förstå de processerna.
Att man kommer från två olika håll.
Jag hade en chef på en utbildning då, ta ett annat exempel. Jag hade en chef på en utbildning rätt nyligen. Och hon, när hon skulle bubbelhoppa, de hade också den här övningen, det var chefsutbildning. Och hon skulle bubbelhoppa, då är det ju så här. Då tränar vi först förmågor att göra det, så vi har hållit på med det. Och sen får de välja någonting. Och då, det var jätteintressant. Hon valde att prata med en medarbetare som hon tyckte var jättebra på massa sätt. Men hade så svårt när det kom till budget. Och frågor om att, ja men så fort du kom in på budgetfrågor så blev den här medarbetaren, tyckte chefen, inte alls lika bra som personen var på massa andra saker. Då kom hon på att, ja men jag ska sätta mig ner så här, och så ska vi ha ett samtal om vad pengar, hur ser vi pengar, vad är meningen med pengar för oss? Det kom fram till att de hade ju rätt olika synsätt på pengar, verkligen, och olika ingångar, och då efteråt så slog det henne så att hon har liksom utgått från att alla medarbetare ser likadant på pengar som jag gör, men så är inte fallet. Så att väldigt mycket så här tror jag också, det handlar om det här, inte det konkreta, studenten får ett högt eller lågt betyg, inte det här liksom, vad får jag för lön, utan en mycket djupare förhållningssätt. Det är det som är nyckeln i bubbelhoppandet. Att försöka komma djupare ner i mening bakom, underliggande mening, som sen spelar roll i vår praktik.
Mm.
Och det är där det blir spännande. Det är alltid så, det här finns det massa forskning som säger det här, att det handlar om att försöka gå ner till lite djupare, nästan existentiella nivåer. Det är då det verkligen blir spännande att mötas med olika perspektiv.
Jag tänkte hela tiden att det handlar om, jag tänkte hela tiden, det är inte så här att ja, men du och jag ser olika på budget, utan det är, vad är perspektiven du och jag har som är olika när det gäller budget? Men jag hör att det finns ju liksom, det är ju en nivå till, och det är ju liksom, det kan ju vara värderingen som gör att jag har det här perspektivet, som gör att det här beteendet syns, som du kanske inte tycker om eller inte, men så gör inte jag. Och det är där vi behöver liksom zooma ut bubblan här, liksom att komma ur och prata om det. Och jag tänker, det här är ju, jag tänker ju liksom, jag zoomar ut och tänker samhället, men jag tänker just på arbetsplatsen, att vi ser massa beteenden och gör massa antaganden utifrån våra bubblor, och det när vi lyfter locket, och många lock låter det som långt ner i grytan, jaha, men du ser ju på arbetet så här, det gör ju inte jag, liksom det är viktiga diskussioner att våga ta.
Absolut.
Men får jag fråga, jag har läst, för jag menar det pratas ju mycket om det här, även om begreppet bubbelhoppa var nytt för mig, att ja, men säg att man är i en het diskussion kring ett val då, jag återkommer till politik för det blir så tydligt, och någon står för något som jag inte alls gillar, liksom, ja, men kvinnor borde inte ha rösträtt eller något sånt där, att istället för att då bara, det där kommer jag aldrig att gå med på, det här samtalet tar slut nu, så kan jag istället ställa frågan, aha, men hur kommer det sig att du tycker så? Att man liksom gräver mer är väl någon slags start. Men jag uppfattar att det är en annan typ av frågor än bara varför och berätta mer som du vill att vi ska ställa, eller?
Ja, men det beror lite på, tycker jag. Det kan ju variera. Jag tycker att det självklart kan en varför-fråga. Ibland kan den upplevas lite hotande. Så det är väl alltid ett omdöme. Men absolut att ställa frågor i alla fall. Och att försöka gå lite djupare. Jag brukar ju alltid säga så här. Ställa frågor, en nyckelförmåga förstås. Balansera. Också superviktigt, mycket forskning på det. Balansera det med att själv dela med dig. Och då inte bara av att liksom slå fakta i huvudet på någon. Eller liksom försöka argumentera ännu starkare för din åsikt. Utan försök att dela med dig om personlig berättelse. Det brukar vara en nyckel för att om man vill förstå varandras åsikter lite mer. Att också våga själv dela med sig om personlig berättelse. Inte bara sitta och fråga ut den andra förstås. Mm. Och sen så förstås lyssna. Jag kallar det för triangeln, samtalstriangeln. Att balansera lite grann mellan att fråga, att dela med sig och att lyssna. Men också att våga liksom använda de här för att gå djupare. Det tycker jag är ett så här nyckelförhållande egentligen.
Och jag tänker att man visar ju den andra personen respekt på ett sätt när man ger den tid och är beredd att lyssna. Är det det som är en viktig nyckel också?
Det tror jag också är en väldigt viktig nyckel. Och att man själv också får bli lyssnad på. Det är ju alltid en interaktion. Och sen så är det ju, tycker jag också det är viktigt att säga, att det är liksom inte så att det alltid fungerar. Det tycker jag är väldigt där. När jag gör med studenter till exempel. Men jag har haft flera tusen i det här laget. Jag har slutat räkna. Det vid 3000. Som har gjort. Och då har vi alltid gjort samma sak. Vi har alltid börjat med liksom att titta lite grann på teorierna bakom. Vad är bubblor? För bubblor är liksom ett lekfullt begrepp. För någonting som ni var inne på. Det kan vara till exempel ett sånt begrepp. Ligga nära något som sociala identiteter till exempel. Och hur fungerar de? Och varför skulle vi ens vilja bredda dem? Och så här. Så vi börjar liksom med grotta lite teoretiskt. Och sen utifrån det så börjar vi också titta på våra egna bubblor. Och försöka få syn på dem. Det är inte alltid så lätt heller som ni var inne på. Men försöka få syn på dem. Ta hjälp av andra för att få syn på dem. Ta hjälp av att kliva utanför dem för att få syn på dem. Alltså det finns ju olika så här sätt man kan göra det där. Och sen så börjar vi träna på förmågor. Det är ju massa olika förmågor. En sån där förmåga faktiskt att tänka att man själv kan ha fel. Intellektuell ödmjukhet. Jag kan ju ha fel. Mm. Det kanske inte allt är så här som jag tror. Mm. Varför tror jag det här egentligen? Mm. Alltså det här lite faktiskt också våga ifrågasätta sig själv är en väldigt viktig del i det här. Mm. Och sen brukar ju då, när det är studenterna, jag har gjort liksom olika saker under årens lopp, men ibland har jag satt upp möten, men på senare år har jag väldigt ofta låtit dem hoppa själva så de får välja. För jag tycker det är så spännande att se vem de väljer också att liksom möta. Vem är de nyfiken på som kommer från någon annan bubbla? Vad är det för? Bara det är en sån spännande liksom, erfarenhet tycker jag. Och så får de göra det, så får de träffas och sätta upp möten. Och sen får de komma tillbaka och berätta om det där för varandra. Och dela med sig, vilket också är en väldigt viktig del. För då är det inte bara det enskilda, enstaka mötet. Och så får de dela med sig vad som var svårt och lätt och bla bla bla. Det där är en väldigt, väldigt så här, rolig, enkel liten process. Som man under liksom, det här man gör, kan man också faktiskt också pressa in en massa olika bra kunskap för dem att ha med sig längre fram, tänker jag, i livet. Så att det är lite så här smart grej att försöka lägga in det. Man både att träna på de här konversationssamtalsförmågorna till exempel, är ju viktigt vad man än ska göra. Men samtidigt så här har de ju en konkret uppgift de ska göra.
Ja, men det blir väl lättare då?
Ja, det blir lättare. Det funkar ju jättebra, skulle jag säga. Och vad som blir roligt är också att jag menar, det funkar inte alltid. Alltså jag har haft studenter som har havererat möten. Jag har haft studenter som har verkligen ångrat sig. Det är inte så att det alltid funkar. Det är också en viktig del av det. Ibland så uppnår man inte det som jag brukar kalla resonans. Ibland så får man inte till ett samtal där man faktiskt förstår varandra. Ibland funkar inte det. Sånt är livet.
Det är väl en lärdom också. Att vi kan inte beställa fram det här i organiska, komplexa sammanhang.
Exakt. Men
jag är så himla nyfiken på, Emma, att få höra dig berätta, ja, lite lagom kort förstås, det här är ju en podd, men om någon bubbelhoppning du har gjort som, där du liksom besökte någon bubbla som inte vet jag, att det var lite extra läskigt eller spännande för dig.
Precis, och då är det så här, nu ska jag berätta hemligheten. Det är ju så att jag tror min teori eller tes är ju att de flesta, de forskar och undervisar om saker som de själva är dåliga på. Det är därför man gör det. Och jag kan ju lugnt säga att jag är ingen expert på bubbelhoppa. Jag har tvärtom ett jättestort eget behov av att känna tillhörighet och trygghet. Det är enormt grundläggande för mig.
Så för mig. Och då är väl du ganska lik de flesta människor?
Ja, ja, fast jag tror att jag ligger. Det finns ju en del som skulle säga att vi ligger kan ligga lite olika på vårt behov av de här bubblorna. En del har större behov, det kan man säga liksom, om man mäter. En del människor har större behov av att känna tillhörighet till bubblorna. Jag ligger rätt långt åt det hållet. Jag har ett högt behov av det.
Så då har du varit extra modig som har jobbat med det här?
Nej, men jag måste ju liksom försöka. Jag måste hitta sätt och jag måste få hjälp. Och jag måste vara med tillsammans med andra människor som gör det här. Det är liksom enda sättet för mig att kunna göra det. Så att därför så här, jag kan göra det. Att göra det professionellt tycker jag funkar. Det tycker jag inte är så läskigt. Då kan det ju vara så här. Ja, men nu ska jag jobba tillsammans i ett forskningsprojekt med Karolinska institutet, läkare. Ja, men det blir jättespännande. Vi har rätt olika vetenskapssyn. Vi har väldigt olika traditioner. Det är jättekul att gå in på en arbetsplats. Vi har jobbat tillsammans och tittat just på medkänsla på arbetsplatser eller compassion. Och de har väldigt mycket synen på individer. Medan jag som organisationsteoretiker tänker mycket mer på struktur och system och organisationer och grupper och så här. Och det blir jättebra. Tydligt så här, ur perspektiven befruktar varandra och inte så läskigt. Ja, men det är klart att det kan bli svårt ibland där också, men det är inte så läskigt. Det där klarar jag hyfsat, det professionella. Sen ska jag göra det där privat. Då kan det ju vara svårare. Jag berättade ju tidigare, jag har ju, till exempel så har ju den här resan som jag har hållit på med privat de senaste åren, där jag har bott väldigt, väldigt länge i Stockholms innerstad och inte riktigt själv bestämmer, men kärleken leder mig till ett särskilt utsatt område i Järva utanför Stockholm. Och i början så bor jag där lite till och från och lite halvtid. Och sen bestämmer mig för ändå för att jag ska bo där på heltid. Jag tycker ju, alltså ideologiskt så står jag 100% för det här. Jag vill motverka segregation, jag tror jättemycket på integration. Jag tror att det är jätteviktigt liksom att blanda. Det går inte så bra. Jag blir stoppad rätt ofta på gatan och tillfrågar, vad gör du här? Jag ser ut som den liksom medelklass, medelålders svenne jag är. Men jag bor här. Jaha, varför då? Och jag tappar så mycket känslan av tillhörighet så att jag känner att det här funkar inte för mig. Hur mycket jag tror på det ideologiskt. Och hur mycket det har varit på i 3 år. Jag är väldigt tacksam för de där 3 åren. Det ändrade helt bilden. Och det är väldigt bra. Alltså, jag var aldrig rädd. Det var aldrig så här som man läste om i tidningarna. Det var aldrig att det var något så här, att de här gängkriminella såg man inte röken av. Jag kände mig aldrig hotad. Jag kunde gå hem mitt i natten. 2:30, 2:30 på en lördag morgon. Aldrig känna mig rädd på gatan. Jag åkte alltid tunnelbana. Inga sådana rädslor. Jag lämnade dörren olåst till och med. För jag var mindre rädd i det utsatta området än i innerstan. Men det var helt andra mekanismer som trädde i kraft. Och just det här behovet av tillhörighet. Det klarade inte jag. Så jag är tillbaka i innerstan.
Gud vad intressant. Alltså, du är inne på så flera viktiga delar. För jag tänker att det ena är att hur många vill bubbelhoppa? Ja, alltså lite som så här förändring. Så här. Hur många vill så här, bara, åh, nu blev det jobbigt. Liksom att vi behöver ju bubbelhoppa. Man måste bli bemött också när man själv vill göra det. Och när du beskriver hur ni gör det så hör jag att det krävs, alltså det krävs en vilja. Men det krävs också, det är faktiskt verktyg. Liksom, för att jag tänker att om... Det känns inte som att, och du får utmana mig här, att om jag skulle bara sätta mig ner, någon har lyssnat på podden och går iväg och bara, nu ska jag vill du bubbelhoppa med mig? Ja, klarar vi det själva då? Det känns som att man behöver lite förståelse för processen och för att gå in i ett sånt liksom, samtal. Vad är det man behöver liksom kunna för att klara av och göra det?
Ja, men jag tror att det beror på, för att jag tänker att det finns olika nivåer. Jag tror att man faktiskt kan liksom, sluta lyssna på podden, stänga av nu, eller, eller lyssna klart.
Och testa.
Sen kan man gå iväg och så kan man möta, man kan ställa sig, man ska gå ner till livsmedelsbutiken och handla. Och så står det någon i kön bakom dig i kassan eller framför dig. Och så börjar du småsnacka lite. Alltså det blir kanske inte den djupa perspektiven. Mm. Det blir inte den existentiella förmågan. Det blir det här lilla småpratet med en främling. Det är också jätteviktigt. Jag brukar ju också uppmuntra. När det är studenterna, då är det väldigt mycket. Ja, men nicka åt någon, le åt någon. Ja. Säg hej. Ställ en liksom enklare fråga. Ställ en fråga till när du beställer på café. Ja. Alltså bara lite. Där det inte går jättedjupt och det är inte heller jätteläskigt. Och vi går inte in politiska åsikter. Utan vi bara pratar lite med varandra som medmänniskor. Det kan vi ju alla göra, idag. Mm. Och vi behöver inte träna om specifika förmågor.
Nej, den skickar vi med.
Alltså det skulle vara steg ett med. Sen så tycker jag, jag tror, och en del människor verkar inte behöva. Sådana som jag behöver ju då. Alltså både tycker jag träna förmågor, sen tycker jag. Och de har man ju så nytta av överallt. Så det gör ju ingenting att man tränar dem då. För de är bra. Jag jobbar rätt mycket så här med kroppsspråk. Jag har jobbat mycket med skådespelare. Och cirkusartister. Och, så här. Och jag har också jobbat väldigt mycket så här. För kroppsspråk. Och jag senaste halvåret har jag jobbat med ett amerikanskt universitet. Som också jobbar med teater och statsvetenskap ihop. Där går man så långt som man försöker spela varandra i de här mötena. Där man sätter upp mötena så försöker man verkligen spela varandra. Det har jag jobbat lite med mig, i organisationer också. Otroligt roligt. Då går man rätt långt. Då försöker man verkligen förkroppsliga än andra. Men väldigt spännande. Där behöver man tycka kanske lite guidning. Lite hjälp. Alla behöver vara med på det. Man behöver den typen av kontrakt. Det är bra. Men de där förmågorna har man nytta av överallt. Så de kan man ju träna på. Sen tycker jag en viktig bit för mig har varit att faktiskt. Jag har liksom haft så här kurser på Handels och på andra universitet. Så här, men jag har och chefsutbildningar. Men jag har också försökt mycket så här. Hemma vid mitt köksbord. Ja. Så här meetup-grupper. Vem som helst får komma. Nu träffas vi en söndag 2 timmar. Och så pratar vi om det här. Och så lär vi oss av varandra. För då kan vi bubbelhoppa med varandra. Det kan komma rätt olika människor. Bara okända människor. Bjud in. Ja. Jag såg någon i någon Facebook-grupp som jag med. Som bjöd in till tjejmiddag. Och hon sa, jag vill bjuda in 10 kvinnor jag inte känner. Vilka vill komma? Och la upp det i en sån här grupp. Som massa mer. Men gör sånt också.
Så det är ju väldigt öppet. Liksom, att jag bjuder in 10 och så får vi se vilka ämnen vi berör. Men jag tänkte på det där du sa om chefsutbildningar. Här liksom, då spetsas mina öron och jag vet många av våra lyssnare också. Att vad behöver chefer lära sig och vilken nytta kan de ha? Det är en liten öppen dörr. Vi har pratat lite om men liksom att, vad behöver en chef lära sig kring det här? Vad kan du lära dem då?
alltså det är allt ifrån de där samtalsförmågorna som jag redan varit inne på, självklart, för det behöver man ju givet. Jag såg någon undersökning rätt nyligen, en studie som pekade på att framförallt så är det många som inte hamnar så högt i vad kommer till att dela med sig själva. Jag tror att man lätt hamnar i den där rollen att jag är chef, jag ska väl inte ta, liksom, dela med mig av personliga berättelser. Mm. Och det saknas ibland av medarbetare. Så man kan träna på de här typen av klassiska samtalsförmågor, självklart. Självklart, vi tränar ju rätt mycket på sådana här saker som att behålla lugnet, närvaro, energi. Det är så flummiga begrepp, men
så viktigt.
Otroligt väsentliga ändå. Ja, så viktiga. Ja. Hur är jag närvaro? Hur visar jag återigen kroppsspråket? Ja. Vi brukar göra sådana här roliga övningar där vi liksom också till exempel visar att vi inte lyssnar på varandra. Ja. Det är ju jätteplågsamt. Just för att komma ihåg att det är ju bra att också visa att vi lyssnar. Inte bara lyssna, utan faktiskt visa.
Just det.
Och alltså det här, alla de här kroppsspråksbitarna är ju...
Ja. Bli medveten om dem och kunna påverka dem, liksom.
Ja. Och att vara i sin kropp på ett annat sätt. Alltså det är ju, det blir jättecentralt. Men sen så är det ju förstås faktiskt de här rent krassa perspektiv. Både att liksom fundera på hur kan man sätta upp. Jag har varit med på jätteroliga sådana här. Till exempel en ledningsgrupp som sätter sig för ett lite större företag. De sätter sig vid sidan bakom. Och så tar de in istället 25-åringarna. Mm. De får leda det här strategimötet.
Mm.
Exakt samma underlag. Men de så kallade riktiga cheferna. Alltså marknadschefen och whatever. Ekonomichefen och finanschefen och bla bla. De får bara sitta och lyssna på hur 25-åringarna tänker.
Ja.
Så att den här typen av liksom omvända, leka, sådana saker kan man göra. Väldigt, väldigt tycker jag, jättetacksamt. Jobba med olika perspektivövningar, till exempel i en ledningsgrupp.
Ja.
Att liksom verkligen träna på att verkligen försöka ta varandras perspektiv kring en fråga. Ja. Och få upp så många perspektiv som möjligt. Ja. Det är Amy Edmondson som är ju en så här guru på ledarskapsområdet. Hon hävdar ju att det är faktiskt just den där perspektivövningarna. Det kan vara kanske det allra bästa sättet att odla kultur och psykologisk trygghet i en grupp också.
Verkligen.
Det kommer annat ut av det.
Ja, jag tänkte spontant en grej som jag ofta möter och många känner igen sig så här. Ja, men de på HR, de på IT, om man är en större organisation. Ja, att det här du beskrev, de här 25-åringarna versus liksom, alltså här har vi, när vi ska genomföra den här förändringen, de på IT. Vi bjuder in, alltså här har vi verkligen möjlighet att, och som du betonar också, så otroligt viktiga insikter som kan komma av att ha såna här diskussioner och forum.
Ja.
För att för att komma ifrån vi och dem, och vid nästa tillfälle där vi helt plötsligt hamnar i att vi ser olika, så har vi, hämtar vi kraft från det här, men vi har ju tagit varandras perspektiv, vi kanske kan hämta liksom förståelse från det, så att det finns massa potential i det här.
Ja, verkligen, det finns jättemycket och massa olika roliga övningar man kan liksom ägna sig åt tillsammans också, för det är, jag vill verkligen poängtera det där, att göra saker, de här sakerna tillsammans, det skapar ju kraft. Det gör också mycket mindre läskigt. Då kan man skratta åt sina misstag.
Om du fick, vad skulle vara, så här, vilka tycker du skulle sätta sig och bubbelhoppa med varandra? Om du bara fick, så här, du får ta helt fritt, vilket kontext som helst, vilket perspektiv som helst, samhällsnivå, organisation. Vilka skulle behöva sätta sig och hoppa?
Ja, men det är klart, jag tycker att det finns, ja, men man kan ta vilken så här aktuell fråga som helst egentligen. Men ta, nu bara hugga till mig så här, men ja, ta gängkriminalitet som har varit på alla liksom, läppar mycket det senaste året.
Mm.
Nej, men där är det väl, tycker jag, där känns det ju väldigt viktigt att om man ska stoppa framför allt kanske rekrytering och så här, då behöver ju väldigt många parter vara involverade.
Mm.
Alltså det är förstås alla de här klassiska, såklart polisen och socialtjänsten och skolan och så vidare. Men också förstås ideella organisationerna, engagemanget, föräldrarna, barnen själva. Men överhuvudtaget att få till där att förstå varandras perspektiv. Om man har ett gemensamt mål och vi vill försöka liksom förhindra att unga tjejer och killar dras in i det här. Väldigt unga tjejer och killar dras in i det här. hur kan vi liksom hjälpas åt, och då måste vi kunna samverka, och för att kunna samverka behöver vi också förstå varandras perspektiv mycket mer. Så där tycker jag det är så ett tydligt exempel på där man kan jobba i organisationer, absolut. Ja. Problemet i organisationer, och det är även i samhället förstås, men det är också så här, vi har inte riktigt tid. Jag vet i min egen organisation, ja, vi hade jättehöga ambitioner att vi skulle göra sådana här saker, ja, men sen så försvinner tiden. Så man måste hitta väldigt, tror jag, enkla, ja, där det liksom läggs in i det vardagliga arbetet. Vi har inte tid att lägga på andra saker.
Ja, precis. För jag tänker det hamnar i det här viktigt, bråttom, bråttom, viktigt matrisen. Så har vi gjort det här, även fast det känns som vi inte har tid till det, så när vi hamnar i en sån här beslutsfattningsläge, eller har ni tycker så, vi tycker så, har vi gjort det här, så blir det, det blir en lättare, öppnare och rakare liksom dialog, och kanske ja, kring det, för att vi gör det. Men det som är det mesta som är viktigt på sikt, så har vi så svårt att prioritera det när det alltid är så mycket att göra. Men jag hör verkligen det här att våra arbetsplatser, jag tror alla som lyssnar hör nyttan i det här, och att det låter som att, jag tänker, båda måste vilja, och man måste ha ett sätt att, vi måste också ha ett överenskommet sätt att diskutera, att när vi då tycker olika så ska jag, den här trean, jag ska lyssna på dig, jag ska fråga och jag ska dela med mig. Och om vi har den som mall för att förhålla oss till, så har vi i alla fall ett verktyg för att våga ta den här diskussionen, även om jag känner att, men vad svårt, jag har inte bubbelhoppat förut i en diskussion. Att vi kan våga ge oss på det ändå, hör jag dig ändå tala till.
Ja, och då kanske vi inte ska kalla det bubbelhoppa, säger jag helt krasst där, utan då kanske faktiskt ska vara något annat.
Precis, vi laddar av det lite grann, även om det är ett väldigt snällt... snällt ord, men att jag tänker på, jag följer Amy Edmondson, absolut, men också Brené Brown, som pratar om Rumble, att Rumble, och det är när vi liksom, här har vi en grej som vi ser helt olika på, vi kastar upp den på bordet och så har vi en öppen, och liksom då är det mer så här lite bråk liksom, men där vi håller oss ifrån varandra, utan vi pratar om att vi ser olika på saker och vi ska lyssna på varandra och låta oss utmanas av varandras perspektiv. Så det kräver ju en självinsikt om vad man kommer in med för förutfattade meningar och åsikter också. Så det arbetet låter det som att man kanske behöver göra lite innan.
Verkligen, det har du helt rätt i. Ja, håller med om det. Det är en viktig del. Självmedvetenheten där, absolut.
Där vill jag, för det var jag och Boel inne på i början, att vi inser att jag kan se vissa bubblor jag är i, absolut. Men jag blir också medveten om att finns det fler bubblor? Finns det något sätt att inte rannsaka sig själv, vill jag inte säga, men att lära känna sina egna bubblor. Hur kan man börja? Tänk att vi vill skicka med det avslutande till våra lyssnare. Vad kan jag ta reda på vilka bubblor jag är i?
Ja, men jag tycker att det kan vara väldigt enkelt, brukar jag göra, bara rita upp på de som först dyker upp hos dig när du tänker. Det kommer inte vara alla på något sätt, men det kommer ändå vara ett gäng. Du ritar upp dem. Kanske har du någon du kan stämma av med. Och som, så här, tycker du att det saknas någon, kanske finns det någon eller kompis eller kollega eller familjemedlem eller vad det än månde vara som du kan stämma av med, tycker att det här är det här liksom, börja titta lite grann på vad, jag menar, liksom också, alltså vilka umgås du med, hur ser dina liksom bekantskapskrets ut, dina vänner, du kan börja liksom fundera lite grann. Sen kan man ju börja experimentera. Okej, men om jag ser att det är liksom, det verkar ju som jag inte är så mycket i den här bubblan. Vad händer om jag försöker, jag går på en så här konsert med ett gäng som jag liksom inte känner, där brukar jag inte säga att jag inte är så, jag tycker inte att jag känner mig som någon hårdrockare, så här, men jag kanske går på den sån konsert. Och så här, hur känns det? Och då kan det kännas, aha, men då är det nog en bubbla jag inte är på. Är jag nyfiken på den? Nej, kanske inte. Eller så kan man fortsätta utforska. Men jag skulle göra det enkla, skulle jag först bara vara liten så här. Ja, men först skulle jag bara, top of mind, vilka bubblor dyker upp? Rita. Sen så prova lite grann. Alltså du gör det så här, kan göra det så jätte enkelt. Bara att liksom, jag tycker bara göra lite mer såna här saker att, ja, men du går på något träningspass du aldrig skulle gå på. Alltså sådär. Jag gör rätt mycket sånt. Det är mitt sätt att tvinga mig. Yeah. Gå på en konsert. Jag går på en föreläsning. Det finns ju så mycket saker som händer hela tiden. En kurs. Ja, men det där, alltså att jag gjort till exempel en av mina modigare bubbelhoppanden, det var ändå när jag, då bestämde jag för så här, jag, vad tycker jag känns, jag är så här, skandinavisk feminist, jag tycker det är jätte, så här, strippa skulle jag aldrig kunna tänka mig att göra. Så då anmälde jag mig till en sån burleskkurs, wow, som innebär, det här var utomlands, mm, där man liksom i slutändan ska ta av sig kläderna. Och jag gillar inte att dansa heller, så att det där blev ju liksom, wow, dubbelt. Ja. Slutade vi med att jag älskar det och kom totalt in i det här gänget och ändrade helt inställning. Men så behöver det ju inte vara.
Nej.
Men det är liksom att utmana, ja, sig själv lite grann. Det kan man göra lite privat utanför jobbet, ja, också. Men går någonting som du inte liksom i första hand tänker, nej, på?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vem vet?
Kul det lät när du beskrev det så här. Det är liksom, det är verkligen mycket what's in it for me samtidigt. Men jag tänker just att man kan leta i, rita upp de här bubblorna och så här, jag skulle aldrig, jag tror inte att sådana som gör typ det där. Alltså där finns det saker att liksom utmana. Jag tänker man kan få jättemycket, ja, mer tips och tankeväckande genom att läsa din bok också som finns. Säg vad, ja, den heter, Bubbel.
Den heter Bubbelhoppa helt
så,
enkelt.
Så enkelt och bra.
En metod för att förstå andra. Men Bubbelhoppa räcker ju. Och ja. Där finns det massa så här övningar som man kan hålla på och leka.
Det var roligt.
Både på jobbet och hemma.
Ja. Alltså jag hoppas att våra, jag tror det, våra lyssnare har fått inspiration. Jag får ju liksom lead the way här som, och tänker att när vi spelar in nu, solen skiner, jag ska iväg här på eftermiddagen och jag ska verkligen försöka göra det här i eftermiddag på något sätt. Och sen så ska jag, när vi delar det här avsnittet och jag skriver på LinkedIn, då ska jag berätta vad jag gjorde i eftermiddag. Jag ska ju ta den här enkla uppmaningen från dig att jag kanske åker buss och bara prata med busschauffören eller någonting ska jag göra annorlunda eftermiddag, ja. Så att ja, tusen tack Emma för att du var med och delade inspiration och väckte tankar till oss, och som sagt vi tipsar och länkar till boken från det här avsnittssidan på vår podd. Så säger jag tack, och jag vet att det var frukost som hägrade för dig, så vi ska släppa iväg dig till det. Och vi säger alltid tack till Ayat Almansour som producerar vår podd och ser till att den når era öron. Och som sagt, prata, alltså vad roligt det vore om vi pratar om hur vi har testat att bubbelhoppa eller vad vi är nyfikna på, att tillsammans på LinkedIn där jag och Boel delar med oss av när vi släpper podden. Så tack Emma igen, och tack ni som har lyssnat. Och så hörs vi om en vecka igen. Må så gott och sköt om er. Hej då!